Vi ska läsa Guds ord och ni får jättegärna ställa er upp när vi läser dagens text. Vi ska läsa ifrån Efesiebrevet kapitel 1, vers 1. Och jag kommer läsa en bit alltså, men det kommer vara bra. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignade vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Som han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sen jag nu hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla andra namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud över kyrkan. Som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det var Efesiebrevet kapitel 1. Jag tänkte fortsätta en liten bit till. För jag tycker det här är så bra. Så vi fortsätter några versar in på kapitel 2. Är det okej? Okay? Ni var dö genom era överträdelser och synder den gång ni levde i denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Såna var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Herre, jag tackar dig för den här söndagen. Jag tackar dig för allt det du redan har talat till oss genom lovsången, genom barnvälsignelsen som vi har fått vara med om, Herre. Jag tackar dig för att du är så stor. Och jag ber att du ska välsigna den här predikan och det här nya temat som vi går in i nu. Ber att du ska verkligen lysa på ditt ord. Att vi får förstå ännu mer av vem du är, vilka vi är i dig, Herre, och hur vi kan leva som efterföljare till dig. Jag tackar dig för att du älskar varenda person som har kommit hit idag, för att du har en plan med deras liv. Amen. Varsågod och sitt. Så vi startar alltså en ny serie idag där vi kommer att läsa igenom hela Efesiebrevet. Och vi kommer att fokusera lite så här mycket på söndagarna. Nu valde jag en lång text för jag tycker att allt det här är jättesuperrelevant. Jag kommer inte att predika utifrån varenda vers, men jag kommer lyfta fram det som jag tror är viktigt för oss idag. Men vi tänkte också att i veckorna så läser vi Efesiebrevet tillsammans. Så om ni inte har laddat ner Väsby Pingst-appen så gör det. För vi kommer en gång i veckan ha en liten bibelläsningsplan där. Där vi kan tillsammans få fördjupa oss i några verser. Så det vill jag uppmuntra till. Se till att ni har appen, och behöver ni hjälp med den så kom inte till mig, men gå till någon av dem där bakom det här vita båset kan man säkert gå till. De brukar vara duktiga på sånt. Så läser vi Bibeln tillsammans. Jag tänkte inleda, ge lite background information till Efesiebrevet. Efesiebrevet inleds med att säga att det är Paulus som skriver det här brevet. Jag vill bara säga att, alltså, ni får ha mycket nåd med mig idag, för jag brukar inte stå här med en dator. Men jag tror att det här är ett viktigt tema, för att kopiatorn där nere testade mig väldigt mycket. Jag stod där, alltså, jag hörde liksom hur lovsången började och jag stod och slet mitt hår och fick bara tack för din frid, Gud. Men jag tycker om att ha papper när jag predikar, för jag är lite gammalmodig. Men nu står jag här med en dator. Det kanske betyder att det här är det viktigaste temat vi någonsin har haft. Vem vet? De flesta tänker sig att det är antingen Paulus som har skrivit Efesiebrevet eller att det är en lärjunge till Paulus. Om det är Paulus själv som har skrivit brevet så skrev han det förmodligen runt år 60 när han satt i husarrest i Rom. Var det en lärjunge till honom som liksom skrev det i Paulus anda med Paulus teologi så var det förmodligen runt år 80-90 efter Kristus. Och jag tänker att oavsett om det är Paulus själv som har skrivit det eller om han har fått hjälp av liksom nästa generation så är det ett superviktigt brev. Och det är en del av Guds ord. Och jag kommer att fortsätta kalla författaren för Paulus. Från början så verkar inte Efesiebrevet ha varit riktat bara till liksom de som bodde i Efesos. Det kan man tänka att beror på att i många av Paulus brev så skickar han ju massa personliga hälsningar och säger liksom hälsa till Sara och Emanuel, jag vet att de är så trogna liksom. Men i Efesos, fast han kände massa folk där, så är det inte massa personliga hälsningar. Det betyder förmodligen att det här var ett brev som skulle skickas runt till många församlingar. För att det som står i det här brevet är viktigt för många. Det var ju ganska vanligt att man gjorde så. Efesiebrevet riktar sig främst till hedna kristna. Alltså sådana som många av oss här inne. Människor som inte är liksom födda i det judiska folket. Utan vi som var liksom hedningar utanför men som har fått lära känna Jesus. I Efesiebrevet så påminner Paulus de människorna om att nu är ni tillsammans med judarna, ni är del i Guds folk. Han berättar vad är eran plats i Guds plan? Hur ser det här nya livet med Gud ut? Och vissa tänker att Efesiebrevet skrevs för att användas inför dop. När man döpte de här människorna som hade varit utanför, som hade kommit till tro på Jesus. För att Efesiebrevet går igenom så tydligt. Vem är du nu i Kristus? Vad innebär det nya livet? Du är en ny skapelse. Hur ser det livet ut? Och det tycker jag är jätteintressant. Tänk om vi skulle börja köra bibelstudier på Efesiebrevet inför dop. Ja, vi kör. I Efesierbrevet, jag kommer komma till en predikan, men det är bra att få lite bakgrund, eller hur? Hoppas ni inte känner att ni är i skolan nu, men det här är bra att förstå vad det är vi läser. Paulus, han betonar väldigt mycket att Kristus, Jesus, han har segrat över onda andliga makter. Eller hur? Vi läste det. Han står över alla de makter som vi kan tänka oss i världen. Och det kan peka på att Paulus vill rikta sig lite särskilt till människor som har hållit på med avguderi och okulta saker. Och kollar man på Efesos så stämmer det ganska så väl in på hur det kunde se ut i den staden. Vi kan se i Apostlagärningarna kapitel 19 om när Paulus faktiskt var i Efesos att det nästan blev upplopp för att människor insåg att det som han predikar här, det kan få folk att sluta komma och tillbe. De hade ett jättestort tempel där man tillbad en gudinna som hette Artemis. Och människor insåg att det här kan påverka våran ekonomi om människor börjar leva på ett sätt som vi inte gör här i Efesos. Så det blev nästan upplopp. Så även om Efesierbrevet riktar sig till fler än bara de i Efesos, så tycker jag att det är ett ganska bra exempel. För att i våran tid så finns det ganska många avgudar som vi skulle kunna sätta vår trygghet till. Eller hur? Och det finns ganska många ekonomiska intressen av att vi inte ska leva på ett kristuslikt sätt. Eller hur? Det finns ganska mycket i att följa Jesus som skaver med hur vi tänker i liksom Sverige eller västvärlden att man ska leva. Vad man ska böja sig under, hur man ska bete sig. Så oavsett om vi känner igen oss i att ja, men jag kanske har lätt att söka min trygghet i andra saker än hos Gud. Eller om jag känner igen mig i det här skavet. Att det känns jobbigt. Det här sättet att leva, det skär sig med resten av den världen där jag finns. Så tror jag att Efesierbrevet är för oss. För jag tror att vi behöver påminnas, precis som de som fick det här brevet första gången, om vilka vi är och vilka vi ska vara i Jesus. Så det vi har läst idag, det handlar om vilka vi är. Efesierbrevet är ganska tydligt att första halvan handlar jättemycket om vilka vi är och vad vi har fått hos Jesus. Och sen andra halvan handlar om hur det kommer liksom, hur det ser ut när det tas i action, hur vi ska leva våra liv. Men idag så handlar det om vilka vi är. Och det handlar inte om våra personligheter. Det handlar inte om våra gåvor. Utan det handlar om vad vi har i frälsningen. När vi liksom klär oss i det som Jesus har gjort. Hur ser vi ut då? Så jag har ur dagens text så har jag plockat ur 3 grejer om våran identitet som kristna. Den första grejen som jag ser i texten, det är att vi är utvalda. Det står att han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och i vers 4, liksom han för världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Är det någon som någon gång har varit med om att inte vara den som blir vald? Jag ser att många blir så här, uff, det där vill jag inte tänka på. Oavsett om det är liksom att man blev sist vald på gympan. Det var ju så förr att man valde sitt fotbollslag. Om man alltid blev sist. Eller om det handlar om liksom, jag jobbade hårdast på arbetsplatsen. Och ändå så var det andra som fick bekräftelse från chefen. Eller om det är någon liksom smärtsam upplevelse man har från att man försöker hitta sin partner i livet, så är det så smärtsamt att känna att jag är inte den som är vald här. Det kan sätta spår för livet. Jag tror att det finns någonting i oss människor som längtar efter att få vara någons första val. Att liksom få vara den som någon annan längtar efter. Och jag tror när jag läser Efesierbrevet så tror jag att den längtan i oss, den kan hänga ihop med att vi faktiskt är menade att vi ska leva och veta det här som står i Efesierbrevet. Att vi ska veta att Gud ville ha oss. Gud har utvalt oss innan tidens början. Han vill inte bara så här tänka sig att ah, men de kan väl få vara med om de är riktigt snälla. Utan han ville ha oss. Så vad betyder det att vara utvald av Gud? I Gamla testamentet så utvalde Gud Israels folk, eller hur? Det står i 5 Mosebok kapitel 14 vers 2 att Gud säger till Israels folk: "Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud, och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden." Och när Efesierbrevet skrivs, då är hedningarna, de som inte är födda judar, de är inympade i de löftena som Gud har gett till Israels folk. Eller hur? Jesus har dött, han har uppstått och de yttre gränserna har suddats ut. Jesus är Guds utvalde. Och i Galatierbrevet kapitel 3, vers 26 fram till vers 29 så står det så här: "Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet." Så Jesus är Guds utvalda, Israel är Guds utvalda folk, och genom Jesus så får vi som tror på honom vara utvalda. I vers 11 så skrev Paulus att i honom har vi fått vår arvslott. Så arvet tillhör oss för att vi är i honom. För att våran ande som vi har fått i frälsningen är ett med Jesus ande. I somras så lyssnade jag på många sommarprat. Är det någon som lyssnar på Sommar i P1? Ja, några stycken. Jag sålde en lägenhet i somras, eller vi, jag och min man. Och det innebar att storstäda lägenheten otroligt många gånger inför visningar. Så att jag hann med nästan alla sommarprat. Och ett av dem drabbade mig så otroligt mycket. Det var en ung man som berättade om sina år när han satt oskyldig i ett fängelse i Syrien. Och han blev liksom torterad. Det var alltså inga mänskliga rättigheter så långt ögat kunde nå. Han var tonåring när han fängslades. Han blev torterad. Alla hans nära vänner och kusiner som var där med honom dog under åren som de satt i det här fängelset. Och till slut så kom han ut från fängelset genom ett mirakel typ. Han var skadad och torterad och svag. Och hans mamma, som var hans enda släkting som hade överlevt allt det som hände i Syrien för några år sedan, hon skickade honom till Sverige för att han skulle få vård och få ett nytt liv. Och han berättar i sommarpratet om när han sitter i ett väntrum. Han har precis kommit till Sverige. Han sitter liksom urmärglad och han har ju svält i flera år i ett väntrum och väntar på doktorn. Och han får ögonkontakt med en liten bebis. Och han säger, ja men hon var så söt. Liksom. Det var som att jag såg någonting som var gott efter så många år av tvärtom. Och bebisens mamma går in till läkaren för hon har en läkartid. Och bebisens pappa kommer fram till den här killen och frågar, skulle du vilja hålla bebisen en stund? Och han får hålla i bebisen och de byter nummer. Och bara några dagar senare så har den här killen fått erbjudande om att flytta in hos den här bebisens släkt. Och han bara beskriver i sommarpratet hur hela hans framtid ändrades. För att någon såg, de såg förbi allt det här. Att han hade verkligen ingenting att ge. Han levde knappt. Men någon såg honom och någon valde honom. Och någon tog in honom i sin familj. Och det ändrade hela hans framtid. När Paulus i vers 5 i dagens text skriver att vi ska få söners rätt, så säger engelska bibelöversättningar att vi ska adopteras. Och det tycker jag blir ännu tydligare. vad det är vi pratar om. Och ordet som används för adoption i Efesierbrevet, det är en term som är tagen från grekisk-romersk lag. Och där handlade det om att om man var lite äldre i antiken och man hade pengar, men man hade inte fått några barn, så man hade ingen som kunde ärva, då kunde man adoptera en ung man som fick bli som en son och som fick ärva ens egendomar när man dör sen. Och den man adopterade var ofta en slav. Så när Paulus säger ni har blivit adopterade, och han använder den termen som folk vet att det här handlar om en slav som har fått rättighet till ett arv och till en framtid, då förstår man att tron på Gud, det innebär ett privilegie. Jag har liksom gått från att vara ingen, jag har ingenting att erbjuda, till att få en sons rätt. Min framtid är säker. Och här finns det en frestelse, i alla fall för mig. Det är så lätt när man står där på knä och man vet att jag har ingenting att ge. Och Gud vill ha mig, Gud vill adoptera mig in i sin familj. Jag har fått frälsningen, jag har fått framtiden. Då är det lätt att vara tacksam. Men när tiden går så är det ganska lätt också att börja tänka att men jag har nog förtjänat det lite grann i alla fall. Jag är nog ändå alltså lite bättre än många andra. Jag lever på ganska bra här. Är det någon mer som känner igen sig i att man kan halka in på sådana tankar? Ingen. Det är bara, ja men det är confession Sunday. Jag kan tänka så ibland. Och grejen är så här. Om mina prestationer skulle kunna ge mig det som jag har fått genom Jesus, då hade inte han behövt dö på korset. I Romarbrevet 3:23-24 så står det så här att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Så vi alla behövde hjälp. Jesus dog liksom inte för några få fina människor, utan han dog för att alla skulle få chansen att komma till honom och få bli räddade och få bli adopterade in i hans familj. När vi pratar om att vara utvald så är inte det någonting som stannar med oss här inne eller de som redan har lärt känna Jesus, utan Gud önskar att alla människor skulle förstå vem Jesus är och tro på honom och bli räddade. I missionsbefallningen i Matteus 28 och vers 19 så säger Jesus: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. I 1 Timoteus kapitel 2 vers 3 så står det att Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Så Jesus gav sig själv till lösen för alla. Och han vill att vi ska gå ut och berätta om det för alla. För precis som du och jag är utvalda, trots att vi inte hade något att komma med, till att få bli som söner, så vill Gud ge samma sak till de som inte är här än. Vi är utvalda. Vi ser i vers 4 att vi är utvalda till att få stå heliga och fläckfria inför Gud. Kan vi göra det på egen hand? Nej. Men tack vare att vi får komma till Gud genom Jesus så blir vi förlåtna och vi blir tvättade rena. Och i vers 12 så står det att vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Och det säger man även om Israels folk. I Jesaja kapitel 43, vers 20-21 så säger Gud att alla vilda djur ska prisa mig, för jag tar fram vatten i öknar, floder i ödemarken, så att mitt folk det utvalda får dricka. Så säger han i vers 21, det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. Så Gud har utvalt oss till att genom Jesus få ha en intim relation med honom som söner och döttrar. Och eftersom vi kommer till Gud genom Jesus så får vi ta del av hans nåd. Vi får uppleva frihet, förlåtelse. Vi får förstå att vi är privilegierade. Och därför kan vi vara tacksamma varje dag. Därför att oavsett vad vi möter idag, oavsett vad som händer i vårt liv, så vet vi vems vi är. Och vi vet vilket arv som väntar oss när vi lämnar den här världen. Och därför kan vi prisa. Precis som om man har haft riktigt, riktigt bra föräldrar som man älskar och som har älskat den, så vill man hedra dem när de blir äldre. Eller hur? Man vill få hjälpa dem. Man vill få finnas där för dem. Så får vi ge tillbaka till Jesus i tacksamhet över vad han redan har gjort. Vi får prisa Herren och vi får tjäna Herren och låta honom jobba med oss. Så vi är utvalda. Vi är också utrustade. I vers 13 så står det att i honom har vi, sen vart evangeliet om frälsning, fått den helige anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud ska få pris och ära. Så Gud har gett oss anden som ett sigill. Ni vet, förr i tiden så skickade många brev. Det är kanske många som fortfarande skickar brev, men det var länge sedan jag fick något roligt brev faktiskt. Det känns som att det man får i posten, då får man lite så här kalla kårar, för det är sällan något kul. Men när kungar skickade brev så satte man sitt sigill på brevet för att säga det här är äkta, det här kommer från mig, jag står bakom det här. Gud har gett oss den helige ande och det betyder att han säger, vet du vad, Bianca, det är min dotter. Jag står bakom henne. Hon bär mitt namn. Hon är en del i mitt folk. Och Paulus fortsätter med att säga att den här anden, vishetens och uppenbarelsens ande, ska låta oss få kunskap om Gud. Och så står det, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Så anden som vi får är liksom inte bara något passivt som ligger där och väntar tills vi dör. Utan anden är till för att utrusta oss. Ge oss det vi behöver för att vandra med Gud. Paulus tar upp så konkreta saker som anden ska hjälpa oss med. Vi ska få kunskap om Gud genom vishet och uppenbarelse. Det fanns så mycket svårigheter som de här hedna kristna kämpade med. Många hade tagit emot Jesus och fått sina familjer vända mot sig. Man levde i antiken, det var tufft. Det fanns jättemycket grejer som Paulus kunde ha bett om för de här människorna. Men han säger, jag ber att ni ska få kunskap om Gud. För Paulus har förstått att vi behöver få veta vem Gud är för att förstå vilka vi är och för att förstå hur vi ska leva. Det är det viktigaste vi kan få. Och Paulus ber att våra hjärtas ögon, våra inre ögon ska få ljus. Lite senare i Efesierbrevet så kommer Paulus att säga att de som inte har tagit emot Jesus än, de är förmörkade i sitt förstånd. Så när vi tar emot Jesus som våran Herre så lyser han upp våra hjärtan, allt det vi är. Men vi kan också, precis som Paulus, få be att låt det här få fortsätta. Låt mig få växa och bara lära känna ännu mer av vem du är. När Bibeln pratar om hjärtan så handlar det om mer än bara känslor. Att det ska kännas fint varje dag. Utan det handlar om att Gud, låt hela mig få uppleva vem du är. Låt hela mig få längta efter det som du längtar efter. Det finns så mycket man kan säga om Efesierbrevet. Jag inser att jag kommer inte hinna säga allt som jag vill säga. Men det får bli en teaser till att ni måste se till att ni hänger med i appen på bibelläsningsplanen. För jag vill hinna till det tredje på U som jag har idag. Så vi är utvalda, vi är utrustade med den helige ande. Vi behöver inte lära känna Gud genom vårt eget förstånd, utan anden får hjälpa oss. Och det tredje är att vi är uppväckta. I kapitel 2 så säger Paulus att Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. I vers 10 så säger Paulus att vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag har många blommor hemma. Jag har väldigt många palettblad. Är det någon mer som tycker om palettblad? Ja, det är kul för att de växer snabbt, eller hur? Man gillar att se resultat i våran tid. Ibland, till exempel igår, så hittar jag palettblad hemma hos mig där jag inser att oj, de här grenarna har liksom varit avhuggna ett tag. För att någon, inte jag, men någon annan hos mig kanske har kastat ett gosedjur eller en boll som har råkat hamna på palettbladet. Jag har två barn så det kan vara någon av dem. Och så ser man en gren som hänger och ser död ut. Och man inser att den här har varit avbruten i flera dagar. Men jag har insett att 9 av 10 gånger så har jag faktiskt makt att få den här grenen och börja leva igen. Jag kan klippa bort den här grenen. Jag klipper bort det som har dött på grenen. Jag sätter den i vatten. Jag ger den ljus. Den får lite små rötter. Efter ett tag så sätter jag ner den i jorden där den får järn, näring. Och den får sätta ner sina rötter och den får växa och den får bli stor. Det är helt fantastiskt. Jag rekommenderar palettblad till alla. Oavsett om man är född här liksom på första raden eller om man har levt ett helt liv utan Jesus och precis lärt känna honom, så var vi döda. Men när vi tar det där beslutet och säger Jesus, jag tror faktiskt på dig. Det är inte bara mamma och pappa eller det är inte bara den där prästen eller vad det kan vara, utan jag tror på dig. Jag följer dig. Då har vi fått liv. Och vi behöver inte ligga kvar avbrutna som de här grenarna och bara hänga och tänka att gång på gång får ju Jesus liksom komma och göra någon quick fix och sätta oss i vatten och bara se till att vi får leva och sen så ska vi gå av igen och bli ner, hänga ner igen, utan Jesus får förvandla oss. Han får klippa bort det som är dött. Han får sätta oss i jord där vi kan få näring. Han ger oss den helige ande som får hjälpa oss att växa. Han vill sätta oss i en sund miljö där vi kan få växa med andra. Och det är församlingen. Vi ska leva i det här nya. Vi ska inte göra goda gärningar. Det står i slutet att vi är kallade till goda gärningar. Vi gör inte dem för att vi är duktiga. Utan vi gör det för att Gud har skapat oss till det genom Jesus. Vi får leva uppväckta för att Jesus har gett oss liv. Vi kan inte göra någonting för att väcka oss själva. Den här sticklingen, den bara hänger. Och kommer inte jag att se den, ja, då torkar den till slut ihop och då kan inte ens jag rädda den. Det är Guds verk i oss. Vi får tro och Gud får göra resten. Så hela dagens text har handlat om att i våra nya identitet så får vi sänka våra axlar. Vi kommer komma till, Emanuel kommer komma till nästa vecka, börja titta på liksom följder som tron ska få i vårat liv. Hur vi ska leva och hur vi ska se på varandra. Men våran identitet som kristna börjar i att vi får förstå att jag har inte förtjänat det här. Det är nåd. Jag behöver inte fortsätta förtjäna det, utan det är nåd. Det är Gud som får förvandla mig. Det är den helige ande som får jobba i mig. Som får upplysa mitt inre så att jag kan få förstå mer av vem Gud är. Om du kom hit idag och kände att ja, men alla andra kanske är kallade och alla andra har så tydliga uppgifter och inte jag, så kan du få gå härifrån idag och veta att du är utvald. Innan tiden började så valde Gud dig att få stå fläckfri och helig framför honom. Om du kom och tänkte att jag är trött och förvirrad och jag vet inte riktigt vad som är sant och jag vet inte riktigt liksom vad Gud vill med mig. Precis som Paulus bad så kan du få be, helige ande, fortsätt att visa för mig, uppenbara vem Gud är. Låt mig få lära känna hans hopp för mitt liv. Och kanske det viktigaste av allt, om du inte har låtit Gud få väcka dig, så kan du få göra det idag. Få gå från död till liv. Och vill du göra det så vill vi jättegärna be med dig. Du kan få be med oss alldeles strax när vi har en syndabekännelse. Du kan få komma hit på sidan där vi har människor varje söndag som ber för behov och för varandra. Du kan få säga till Jesus idag att Jesus, jag kanske inte förstår allt, men jag vill följa dig. Jag vill också få kliva ur ekorrhjulet här och få kliva in i den identiteten som Ebba har pratat om. Jag vill få bli adopterad in i din familj och jag kan lova dig att Gud står med öppna armar och väntar på dig. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för din otroliga godhet. Jag tackar dig Jesus för att du valde att komma och dö på ett kors för att vi skulle få komma till Gud precis som de bräckliga människor som vi är, Herre. Precis som vi har läst idag så kan vi få stå heliga och fläckfria inför Gud genom att du får tvätta oss, genom att du får förlåta oss. Jag ber idag speciellt för oss alla, men för den som kanske kämpar med den här biten, att man vet att man har synd eller man har saker som tynger och som känns som att det står emellan en och Gud. Jag ber att du idag ska tvätta den personen ren och att vi verkligen ska få be om förlåtelse och få uppleva hur någonting lyfts av våra axlar, Herre. Jag tackar dig för att du har lett oss från död till liv, Herre. Jag tackar dig för att vi får leva som de du har skapat oss till, men också som nya skapelser, Herre. Att vi får leva på ett nytt sätt, inte genom prestation, utan i tacksamhet över vem du är. Och Jesus, jag ber för den som inte känner dig idag, men som längtar efter dig. Jag tackar dig för att du längtar efter den personen också. Jag tackar dig för att du har skapat den personen och för att du vill möta den personen idag, Herre. Ber att du välsignar var och en. I Jesu namn. Amen.